Stollar, bollar. Med Karin, Petra och Björn.
Stollar, bollar.
Säsong 3.
Hej Johanna.
Hej.
Och välkommen till Stollar, bollar.
Tack.
Du och den jättelika Ruby som irrar omkring här i Björns lägenhet.
Vi vet ju vem du är och det tror jag jättemånga av våra lyssnare gör också. Men kan inte du berätta lite om ditt värv? Eller vad säger man? Ja, ditt konstnärskap.
Värv är ett fint ord.
Värv. Mm.
Ja, det var svårt. Men jag kan väl säga att börja i... som, ska man säga, stillbildsfotografsassistent en gång i tiden. Och sen gick jag över och var skådespelare i New York. Jag utbildade mig på Lee Strasberg. Och var det i 10 års tid på små alternativa arenor. Samtidigt som jag jobbade som modell. Och sen kom jag tillbaka till Sverige. Och utbildade mig till stillbildsfotograf här. Och sen har jag jobbat som filmare, så det är lite konstig väg. Men på något sätt så gick stillbild och skådespeleri ihop i filmen på ett sätt.
Mm. Och på något sätt så känns det ju som när man vet lite mer om ditt konstnärskap så är det som att väldigt, väldigt mycket är sprunget ur den här tiden i New York som modell. Som väckte mycket tankar på vad som är objekt och subjekt i en relation framför kameran. Och...
ja, så är det ju. Att den tiden när jag jobbade som modell så kände jag mig väldigt utsatt. Och jag blev väldigt arg. Jag var en feministisk mamma, så det var väl en protest emot henne kanske. Att jag tog det här jobbet som modell. Och att jag började ifrågasätta reklamfilmsindustrin väldigt tidigt i det. Jag kände mig inte helt bekväm helt enkelt. Men sen älskar jag att det var snabba puckar, det var mycket pengar, det var jetset liv. Jag ska ju liksom inte säga att jag inte gjorde det. Men...
du var mänsklig helt enkelt.
Ja,
du rycktes med.
Ja, så kan man väl säga. Ja. Men sen efteråt så har jag väl jobbat väldigt mycket med den kvinnliga kroppen och sexualiteten. Och hur kvinnlig sexualitet framställs har jag varit intresserad av. Och hur man hela tiden försöker omforma den kvinnliga kroppen till ett ideal som den egentligen inte är anpassad till att vara. Till exempel att man ska ha jättestora bröst och vara supersmal. Eller att man ska se jättemycket yngre ut än man är.
Mm.
Och det väcker en frustration i mig. För män kan ju vara liksom de grå tinningarnas charm. Medan kvinnor, de blir bara sämre dag för dag i stort sett. Och Karin och jag, vi har gjort den här performance, en spillmjölk som vi gjorde i New York nu i höstas.
Mm. Vad handlar den om?
Men det handlar om det här, att man blir bara sämre och sämre och man ska anpassas in i ett ideal.
Ja, det som du upplevde som modell, ja, och också hur du gick vidare från det och sen har använt det när du själv skapar.
Ja, men jag använder väldigt mycket i stillbild. Och i mina filmer, jag har ju undersökt baksidan på modeindustrin ganska mycket. Genom filmer som Penthouse North som handlar om Agneta Eckemyr när hon blir gammal. Vad händer då med en skönhetsdrottning? Hon blev ju fattig och sjuk, tyvärr. Och man fick liksom inte riktigt... man fick inte riktigt spela in det. Folk hade väldigt mycket synpunkter på att en skönhetsdrottning blev gammal och sjuk.
Det är sant. Jag kommer ihåg den filmen blev anmäld till granskningsnämnden faktiskt.
För att?
För det var ett närgånget porträtt. Ja. Och det var många av hennes vänner som tyckte att det var för närgånget. Och att man inte skulle visa att hon blev gammal, sjuk och fattig.
Mm. Det kan ju också vara, jag har tänkt på det där, du går ju väldigt, väldigt nära och pushar gränsen för artig skildring av de som är med i filmerna. Och det är ju det man känner när man tittar på den filmen, tycker jag. Att ibland så tänker man, nu bryter vi här. Alltså nu backar vi eftersom hon känns utsatt inför kameran. Är det medvetet?
Jag försöker inte sätta henne i en situation, utan vi hamnar mer i situationer. Som till exempel när hon behövde få bidrag. Och hon säger, jag var med i filmer med kända skådespelare. Och sekreteraren bara sitter och skriver. Och hon tittar inte ens på henne.
Mm.
Men för mig är det, jag tror som dokumentärfilmer har man också en skyldighet att visa verkligheten. Mm. Och ibland måste man ta de där obekväma situationerna för att nå verkligheten. Och för mig så är det inget fel att man blir gammal, sjuk och fattig.
Mm.
Det kan hända oss alla.
Absolut, det kommer hända oss alla. Men jag tror att jag tycker det är intressant att prata om. Därför att jag tycker att det är styrkan i dina filmer. Så det var ingen kritik. Men jag tycker ändå, för att jag tycker att jag handleder jättemånga dokumentärfilmare. Och det finns de som bara liksom jagar nästan smärtan, upplever jag. Och så finns det de som är extremt estetiserande. Jag har ju upptäckt att jag inte kan säga vissa ord sen vi börjar med podden. Så nu är jag nervös när jag ska säga estetiserande. Okay. Och är tvungen att sakta ner.
Vi bara säger till Björn att vi klipper bort.
Ja, ja. För vi vill ju verka perfekta, eller hur?
En sak som jag skulle vilja prata om idag, det är att en av dina lärare här i Sverige när du pluggade till fotograf, det var Lars Vilks. Och Lars Vilks dog ju förra året tillsammans med sina livvakter i en bilkrasch. Och han var ju en extremt polariserande kraft i det svenska kulturlivet. Men det är inte lika mycket känt om honom som lärare, som mentor. Och jag blir nyfiken på vad är det han eventuellt har fört vidare till sina elever som verkar överallt idag, och du är en av dem.
Ja, jo, men jag hade ju honom i uppsatsskrivning och teori under min masterutbildning. Och då hade jag ju gått först i USA och gjort min kandidatexamen på School of Visual Art. Och där var det ju väldigt mycket fortfarande, man hade objektet i centrum. Och så var ju inte alls Lars Vilks, utan man kom in. Och då var det ju, han pratade om Landonia och hur han liksom ställde myndigheter till svar.
Och Landonia, det är hans eget land i hans idé i alla fall.
Ja, det är hans fiktiva rike kan man säga på en kvadratkilometer. Jag vet inte riktigt var det var någonstans, men det ligger väl där nere vid Nimes. Ett fiktivt rike, och man kunde bli medborgare i hans rike och sådär.
Är du det?
Nej, jag blev aldrig det.
Nej.
Men han var ju fantastisk på att inspirera, tyckte jag då. Och mycket nya idéer. För New York var fortfarande väldigt traditionellt hur man utbildade sig till fotograf. De trodde väl att vi skulle försörja oss på att vara fotografer. Här var det mer att man var en fri konstnär.
Och mycket mer idébaserad konst alltså.
Ja, och konceptuell. Han har ju liksom sålt sig själv till vårsalongen och sådär. Och det var ju väldigt intressant då för mig att ha honom som lärare. Och sen att jag var väldigt intresserad av döden, och det tyckte han var intressant också. Så jag skrev ju min uppsats om lik i konsten i stort sett.
Jag måste bara göra ett inpass, för du sa till mig också, och är det något som hör något i bakgrunden, så är det den stora lejonhunden Ruby som går runt här och kollar in.
Hon letar efter mat, tror
jag. Hon letar efter mat.
Små lejon.
Små lejon. Men du sa till mig, som var lite oväntat för mig, att han var lite besatt av din karriär som sprinter.
Jag var inte sprinter då, utan jag var medeldistansare. Det är bäst att hålla sig på rätt.
Oj, oj, oj.
Ja, det är viktigt. Jo, men det var så att han tyckte att det var väldigt intressant att jag hade sprungit 400 meter och ville ofta att vi skulle gå ner här på i Slottsskogen och träna så han skulle kunna springa 400 meter under en minut. För då skulle han kunna bli fotbollsdomare.
Vad underbart det är med nördiga människor ändå.
Men vi kom aldrig så långt, men vi diskuterade det ofta om vi inte skulle gå ner och springa det här 400 meters loppet. Men vi skulle ju behöva lite träning, för ingen av oss, ja, vi var ganska ringrostiga båda två. Det var ju över 10 år sedan jag sprang 400 meter under en minut. Det går ju ganska snabbt alltså.
Du sa också att han pushade er elever. Jag tänker på, jag har hört ett citat av Wilk som jag inte vet stämmer om eller inte, men där han säger, om du trampar i klaveret, trampa hårdare. Och var det sådana grejer han förde över till er när han pushade er, eller vilken?
Men han var ju ganska, man kände att han var ganska självupptagen också, att man skulle ut i media. Det var där konsten skapades på något sätt. Det spelade inte så stor roll vad man gjorde, bara man kom ut i media med den. Och kanske på något sätt att när jag skulle göra mitt examensarbete då var jag ju väldigt intresserad av döden redan innan jag kom till Sverige. För det var ju bara män som dokumenterade döden. Duncan som sådde sina sista sädesceller i en död kvinna. Det var Joel Peter Witkin som tog lik och satt ihop på konstiga sätt. Och så var det Andres Orano som dokumenterade döda kroppar. Så min tanke var ju hela tiden att jag skulle dokumentera dödsögonblicket på någon. Och det tyckte ju Wilks var väldigt bra. Jag skrev min uppsats om det här med hur man dokumenterar lik i konsten då. Så han pushade nog mig ganska hårt till att bli extrem i den dokumentationen av filmen Hälsningar och kramar, Bernard.
Och jag vet inte om du vill prata om det, men det blev ju också stora rubriker.
Om Bernard?
Ja.
Ja, men det kan vi väl prata om. Bernard kom ju till mig då. Jag letade ju efter någon som skulle dö så där inom 4 månader, så jag skulle ha det här som mitt examensarbete. Och helt plötsligt så kom, jag kommer inte ihåg vem som sa, om det var Lasse på Fotohögskolan som sa, men det här kom en man här och han kan tänka sig ha sin död dokumenterad. Och då träffades vi här på Linnégatan, Bernard och jag. Och han var ju livslevande, så vi satt där och pratade ett tag. Och jag var bara så här, men jag behöver ju någon som dör, ja, typ om 4 månader. Vad är det för fel på dig? Ja, men jag har prostatacancer. Och jag sa, men du kommer ju inte dö på 10 år. Jag har ju ett examensarbete som jag måste göra. Och det tyckte han var roligt. Och så sa jag, men varför vill du då att jag ska dokumentera din död? Och då sa han, jag kan inte knulla längre. Och då vill jag bara dö, liksom. Och då tänkte jag, men det här är ju intressant. Så jag sa, ja, men vi får väl. Och då jag tänkte genast att han var så verbal att vi måste ta ljud. Och jag hade ju aldrig filmat, jag var ju stillbildsfotograf. Så jag sa, ja, men jag raggar upp någon som kan ta ljud och så kommer vi och filmar det hemma hos dig. Så kan vi ju se vad som händer. Jag är inte riktigt säker på att jag vill göra det här, för jag ska ju göra mitt examensarbete. Och så, nu får inte ta med dig någon. Det är ingen som har varit i min lägenhet på 20 år. Jag bara sa, men okej då. Och då så kom jag ju in till honom och det var ju väldigt rörigt och luktade ganska, ja, hemskt. Och så satte vi igång den här processen då. Och vi gick väl runt och såg vart han skulle hänga sig och han bad mig skjuta honom. Och han donerade sitt lik till mig. Men det hela gick nog mer ut på att det var vem var objekt och vem var subjekt. För jag tror han utnyttjade ju mig för han ville ha en ung kvinna vid sin sida, liksom. Och jag utnyttjade honom för jag såg att det var bra film. Mm. Och sen blev det ganska mycket rabalder när filmen var klar. Och den visades på Stadsbiblioteket här i Göteborg. Och då hade jag byggt en svart kub och då folk gick in och tittade på den och så sa de, åh, jag känner liksom hur det luktar. Det är så stark, filmen. Och då hade Bernard suttit inne i kuben och tittat på dem som tittade på honom. För han var ju ganska obsessed med sig själv också. Så han satt ju där och var en luktbomb typ. Och han älskade den här filmen och han älskade uppmärksamheten. Och vi bestämde att vi skulle fortsätta att jobba med filmen. För den var ju inte klar. Han var ju inte död än.
En annorlunda deadline får man säga. Ja.
Petra, du är som en riktig göteborgare idag.
Man vill ju inte vara likgiltig. Nej, förlåt. Ja, fortsätt. Ja.
Men jag var 3 dagar sen för vårt möte. Jag hade gått igenom en skilsmässa i New York. Och då så ringer han och säger, du kan ta din jävla skilsmässa och dra åt helvete i stort sett. Och sen så börjar han skriva till rektorn på Högskolan för film och fotografi och säga att elev utnyttjar cancersjuk man. Så jag var uppkallad till universitetet, 11 en kväll. För han skulle gå direkt ut till kvällstidningarna med det här. Och på något sätt så talar väl Bo Erik Djurberg honom till rätta och det blev ingenting av det där. Men sen började han skicka kort till mig där han skrev, jag vet att vad din akilleshäl är och att det är min son då. Och han skickade kort med pistoler och att han skulle jaga mig. Så jag bodde ju på hemlig adress 1 år.
Vad vill du hända med din kropp efter du är död?
Ja, det finns 2 alternativ. Jag har sedan länge skänkt kroppen till anatomiska institutionen. Mm. I andra hand, och det kanske blir i första hand nu, det är att du tar hand om den. Jag menar inte för evigt alltså, men du har ju vissa idéer.
Mm. Ja, vi pratar om att göra ett konstprojekt med ditt lik.
Ja, och det tycker jag skulle vara väldigt trevligt.
Spelar det någon roll vad jag gör med din kropp?
Nej, inte ett dugg.
Inte ett dugg?
Nej. Jag hoppas bara att du gläds åt den.
Bollar.
Och samtidigt så slog ju filmen igenom stort och vann det här dokumentärfilmspremien från Svenska Filminstitutet då.
Vad märkligt att tänka att det var Lars Vilks som också hade varit med och pushat den filmen.
Ja, så var det ju.
Mm.
Så hela mitt sista år på masterutbildningen var ju död.
Mm.
I stort sett.
Mm. Men vad intressant också det är hur teman följer en. För det vi diskuterade att vi skulle prata om idag. Det var ju redan, vi pratade om, vi ska prata om skönhet, vi ska prata om död. Och det är ju sådana teman som du har jobbat med från första början. Konstnärer är ju väldigt ofta jagade av sitt tema från början till slut. Och ändå så ställer alla frågan, vad håller jag på att jobba med nu?
I'm a spoon on a river and there's nothing I can combine. I hate a spoon to eat dinner. Now he left me out here to die.
Mm.
spoon.
Och det skulle jag vilja ta upp, för det jagar mig just nu, liksom kriget i Ukraina. Att jag tror det här rädslan för döden som jag bär på är från min pappa som var barn under kriget i Berlin. Och vi har ju fått, vi pratar alltid om kriget en liten stund med pappa. Varje gång jag träffar honom så pratar vi om någonting om kriget.
Hur gammal är han idag?
Han fyller 85 i år.
Mm. Yeah.
Han var ute och åkte skridskor häromdagen. och jag tänker på det nu. Jag såg idag att det är 1 miljon barn på flykt ifrån Ukraina. Och några är ensamkommande. Och då tänker jag på att ett krig slutar inte när kriget är slut.
Nej.
Utan det förföljer en hela tiden.
Mm.
Och jag är jättepåverkad av andra världskriget, ska jag säga. Och det min pappa har upplevt.
Stålar, bollar.
Vi har pratat om din tid som modell och det här med att rikta blicken mot skönhetsindustrin och döden. Men det finns någonting, du jobbar ofta med sexualitet och död tillsammans på något sätt. Knyter ihop det. Vill du berätta lite om den här utställningen som du jobbar med? Body as Playground, Body as Battleground.
Ja, det var väl 2020 vi gjorde den på Konstepidemin här i Göteborg. Och då var det Tessa Hugh Freeland och jag som kurerade en utställning.
Och Tessa Hugh Freeland, det är?
Hon är konstnär från New York men är född i Storbritannien.
Och om jag inte tar fel så hon var väl en av de första som kvinnliga konstfilmarna som började göra ganska explicit konstfilm om sexualitet och som kanske inte alltid var så städad. Och
jag skulle inte säga att hon var en av de första, men hon var ju de på 80-talet som drog igång i New York det här, och de använde gamla porrfilmer ofta och klippte ihop. Och jag träffade Tessa på CBGBs när hon satte ihop hon gjorde projiceringar med två projektorer och la ihop material. Så hon var ju ofta på nattklubbar och gjorde de här projiceringarna. Och då blev jag så här, wow! Jag som bara var i det här städade lilla, vad ska man säga, modevärlden där allting var så rent och städat. Så jag blev väldigt intresserad av det.
Mm-hmm. Så ni har känt varandra länge?
Ja, igen, länge har vi gjort. Ja, slut på till början 90-talet där. Och hon gav mig faktiskt min första utställning som var på CBGBs också. Så att jag har ju känt henne länge. Ja, 30 år typ. Och det var väl där någonstans som mitt intresse för konsten att bli konstnär snarare än att vara, vad ska man säga, reklamfilmsfotograf var jag på väg att bli ett tag. Men det svängde jag ganska snart av under min utbildning, utan börja mer att jobba med konst. Fotografi helt enkelt.
För ni gjorde den här utställningen tillsammans, och vilka mer var det ni bjöd in?
Här i Göteborg, ja men då hade vi ju Mia Engbergs Dirty Diaries, som är en serie av små korta filmer där man tittar på med mobil, det började med en mobiltelefon faktiskt, de skulle filma porrfilm eller hur de upplevde sexualitet på film, kvinnliga konstnärer, så hela den serien var ju med i utställningen. Och sen så hade vi Gunvor Nelson, Takeoff naturligtvis, en gammal goding. Och så hade vi många av Tessas filmer då. Instinkt och sådär. Och sen hade vi New York-kvinnorna som var med. En serie av de MM Sierra, Barbara Hammer. Nu står det lite still.
Men varför valde ni just den här gruppen och vad var det ni ville liksom få fram?
Vi ville ha den kvinnliga blicken på sexualitet. Hur ser kvinnor på sexualitet? För jag upplever i reklamfilmsvärlden och i långfilmsvärlden att det är så stereotypiskt. Kvinnor ska vara liksom 15 år yngre än sina män, om inte 25. De har ingen egen sexualitet, utan de är liksom bara objekt. Och det gjorde mig enormt frustrerad att man inte hade en egen sexualitet. Jag blev jättearg. Och sen just det här att man blir bara sämre med åldern. Det gjorde mig ännu argare. Så jag nu var djupt förbannad länge. Så Så då vill jag göra en utställning med bara kvinnliga konstnärer och hur de såg på sexualitet. Och sen flyttade jag den till Skövde konsthall och sen till New York nu då.
Men vad gjorde du för upptäckter? Hur är den kvinnliga blicken, tänker du? Vad har du gjort någon upptäckt?
Jag skulle säga min största upptäckt att den är inte så annorlunda än mäns blick på sexualitet. Men kanske friare och mer mångfacetterad, skulle jag säga. Och sen att det är jävligt många kvinnor som är förbannade på att de inte får ha sin sexualitet i fred.
Du jobbar ju med ett projekt om livets tröghet, hur man bara faller tillbaka i apati, inte riktigt orkar ta sig upp ur sängen. Och det här projektet, det tog, var det 15 år att genomföra?
Jag tror det började så här att min exman Matt då, en av mina exmän, han kom till mig med en dikt som John Tottenham hade skrivit. Så handlade om tröghetens varande, The Inertia Variations, hette dikten. Och jag sa, men det här är ju du, vi måste göra en konstfilm om det här. För det var precis Matt i ett nötskal, liksom. Han kom aldrig till skott och livet bara gick fortsatt.
Men Johanna, det är ganska kallt att säga det till en exman som kommer och visar en dikt.
Ja, vi hade väl den relationen, vi hade precis liksom gått igenom skilsmässan. Man måste ju säga så här, när vi bodde i New York tillsammans så var vi som två lejon i en liten lägenhet. Varm liten lägenhet, ja. Som slogs konstant.
Och ni är ju två lejon också astrologiskt.
Astrologiskt säger vi det. Men, och då, han var ju då, hans skivbolag var Sony. Och de här gubbarna och kärringarna, eller kärringar, kvinnorna ska jag säga, från Sony. Mm. De kom hela tiden och sa, när skriver han sin nya skiva? När kommer jag på honom att skriva? Liksom? Kan du inte inspirera honom? Det kom aldrig någonting. Och jag var så här, men ska du inte ta lite sånglektioner? Eller vad? Du gör ju ingenting på dagarna. Liksom. Och det här var precis när Pro Tools kom. Och han satt, tror jag, ett halvår och väntade på att de skulle bygga upp hans studio och gjorde ingenting. Och för mig var det helt främmande att man kunde sitta ett halvår och vänta på att studion skulle byggas upp. Så därifrån så kom det här med The Inertia Variations. Och den tog faktiskt mer än 10 år, 13 år att slutföra den här filmen. Prata om tröghetens varande. Och det som faktiskt... Först så vi gjorde massa grejer, men det som gjorde att filmen faktiskt kom till skott till slut var tragiskt nog hans äldre brors död. På något sätt då, han fick cancer och var svårt sjuk under 3 år. Och då fick Matt tummen ur och vi gjorde den här filmen under den tiden. Vi skapade en fiktiv radiostation, ungefär som det här, lite fiktivt, under det engelska valet, och han var, ledde den radiostationen då.
Det var på något sätt som att det kastade om allting för honom. Ja. Och den här sorgen inte bara... Det var så märkligt, för på något sätt så var det som den hade en helande kvalitet.
Ja, förlösande. Han har ju haft väldigt mycket sorg i sitt liv. Mm. När han var ung så dog ju hans yngre bror i en hjärnblödning. Som satte hans mamma in i en depression som till slut gjorde att hon avled av Alzheimers. Det triggade en Alzheimers. Och sen... så dog hans äldre bror av en hjärntumör. Och han har skrivit en sång till varje person då som har dött. Så då skrev han en sång till Andrew som blev slutet på våran film. We Can't Stop What's Coming.
You live trapped inside the days your pen moving across the page back to where it has begun uncoiled unspun. What you were, what you will become, the days setting with the sun. Wake up, it's time to go, the taste of tears still in your throat. Silence from your songs reminds us when you are gone. We can't hate the river for flowing, can't blame the wild wind blowing, can't slow time from running, we can't stop what's coming here. The bonfire is burning, the birds returning.
Jag tycker det vore jätteintressant att höra lite om den här processen som vi pratar om nu. När man går ifrån att ha varit två lejon som slåss i en liten lägenhet. När man har en relation. Och så skiljer man sig. Och sen bestämmer du dig för att göra ett konstnärligt porträtt av honom, kan man ju säga. Eller du är ju naturligtvis också med i den... Hopkoket. Hur tänker du kring vad som händer när man slutar ha en intim relation i verkligheten och istället gör konst av relationen? Vad hände då?
Matthew var en väldigt stor inspirationskälla för mig under hela vår relation. Det var han som fick mig att sätta igång med fotograferandet och så där, och lämna modellvärlden. Han tyckte jag skulle göra någonting annat. Och såg att jag hade en potential i det. Så han var ju väldigt stöttande. Och han var ju väldigt gullig också. Det tänker man inte säga om Matt. Men han gick ju med mig på nybörjar engelska lektioner i New York. Mm. så, för att jag har ju dyslexi och sådär. Så att han stöttade mig väldigt mycket. Och sen hade ju inte vi någon bra relation. Vi bråkade jättemycket. Och det handlade väldigt mycket om... jämställdhet.
Mm.
Och vi kanske var, han var en rockstjärna och jag var en modell och ingen ville göra jobbet hemma liksom.
Mm.
Men sen när vi skilde oss så blev vi faktiskt väldigt goda vänner. Jag ser ju honom som en storebror. Jag åker ju på semester med honom, men min nya man och så.
Ja. Din nya man skymtar väl till i filmen någonstans, jag för mig.
Ja, de är ju jättebra vänner. Ja. Och de byggde ju det här tornet på röda sten tillsammans. Mm. Liksom, så att, och jag är god vän med hans nya sambo och sådär.
Han är ju väldigt, väldigt rolig med att jag hörde honom någon gång så här, skratta lite i mjugg när han såg så här, din nya man med förkläde på sig och sa, mumla någonting om svenska män och skratta i mungipan.
Ja, och det... Ja. Kanske inte ska ta upp det här. Men jag kan säga att det är mycket lättare att leva med en svensk man än med en engelsk man.
Mm.
Men jag tycker det att... Jag har ju varit gift och skild några gånger.
Mm.
Och jag tycker att man... Jag har spenderat så mycket tid tillsammans med den personen. Så de är ju en del av ens liv.
Absolut.
Och... Mina föräldrar har ju varit som hund och katt hela livet. Mm. Och jag tycker det är synd.
Mm. Mm. Precis. Men jag är intresserad av vad händer med ditt öga på honom? Alltså du som konstnär. Du gör ju en förflyttning. Och är inte längre tillsammans med honom. Utan du bör till viss del antar jag titta på honom med ett yttre öga.
Ja, det gör man ju.
Ja.
Och då ser man ju någonting annat kanske.
Exakt. Och vad... Hur upplevde du den förflyttningen?
Jag skulle säga att det var ganska skönt. Jag förstod ganska mycket varför vår relation gick som den gick. Och att också att jag förstod mycket av hans stora sorg. Genom att han förlorat så många familjemedlemmar. Mm. Och att han blev känd så tidigt. Han var ju känd när han var typ 18 som musiker. Och... Han har ju inte levt ett riktigt liv någon gång. Han har ju aldrig behövt ta hänsyn till gå till ett vanligt jobb eller ett vanligt kneg. Utan han har ju anställt bandmedlemmar och sådär.
Mm.
Han har ju alltid varit bandet.
Mm. Men också jag tänker på det som gör filmen allmängiltig. Det handlar ju också om det här känslan att vara liksom stack.
Mm.
Det är ganska svårt att närma sig ett sånt tema. Alltså det är ganska statiskt tema.
Det var ju väldigt svårt att filma.
Ja.
Innan vi kom på vad vi skulle göra med den här radiostationen. Mm. Så då var det ju att han stod och tänkte någonstans. Så det blir ju inte så bra film. Det blir ganska tråkig film.
Mm.
Men just det där hemska att vara fast i en kreativ process. Mm. Och inte komma till skott. Och det tänker jag att människor kan göra... Det spelar ingen roll om du ska städa din lägenhet eller om du ska skriva en bok.
Mm.
Man kan ju ha ett otroligt motstånd emot att städa, känner ju jag.
Mm.
Det är nästan lika stort motstånd som att skriva eller filma. Och sen så tänker jag liksom att man... Ibland tänker jag, varför håller vi på med det här? Och göra film och skriva böcker och musik och sådär. Och så kan jag ändå inte låta bli.
Mm.
Det tycker jag är intressant. Och sån är nog Matt också. Han kan ju liksom inte låta bli. Mm. Varför släpper han inte bara och det här tortyren av att skriva sånger?
Ja.
Men det kan man ju inte.
Nej. Jag inbillar mig ju att vi gör det vi gör för att det finns ett mänskligt behov av att dela erfarenhet. Alltså att både ta del av och dela erfarenhet. Det tycker jag när det blir krig och så här, när man drabbas av den här totala hopplösheten. Och även pandemin, när man har tänkt, nej men nu blir det bara svart, nu är det bara slut. Då försvinner liksom den där kollektiva banken av erfarenhet som jag i min fantasi tänker att alla bidrar till. Och då ja, kan det kännas väldigt tungt, tycker jag.
Men det är också, Matt har ju mycket humor i det här och dikten har ju ganska mycket humor. Jag önskar att vi kanske ska spela en liten strof ifrån dikten.
There was a time when I thought I might have done something by now. But that was long ago. And over the intervening decades, I have shifted from prodigy to late bloomer to non-bloomer. I have passed my peak without having peaked or even begun the ascent.
Vi frågade oss själva här, har vi pratat om skönhet?
Punkt nummer tre på punkt listan. Punkt nummer tre,
ja precis. Mm. Och jag tror inte vi har det riktigt ordentligt. Så då kommer vi att tänka på den här filmen About Dina. Har du lust att berätta lite om den?
Ja, om Dina kom ju från en dokumentärfilmsatsning som SFI och SVT hade, där de frågade regissörer att berätta om kvinnan i sitt liv. Och då valde jag att berätta om min agent Dina, som var en agent jag hade i Los Angeles.
Och det var när du var modell, eller hur?
När jag var modell, ja.
Och grejen är, vi pratade lite, ja men när du var modell och så här, och jag var modell ett tag. Men du var en av de bäst betalda reklamfilmsmodellerna i USA. Du hade två reklamfilmer simultant på Super Bowl.
Fyra
under ett år. Och det är helt crazy, bara så vi vet vart vi sätter ribban och när vi pratar om att du har varit modell ett tag.
När pratar vi? Pratar vi bara ungefär?
Jag jobbar som mest mellan 87 och 97, den tioårsperioden. Jag skulle säga att 92 var och 93 var väl de åren när jag tjänade absolut mest pengar. Och det var då vi pratade om Super Bowl.
Mm.
Jag fick till och med skriva autografer på gatan dagen efter, kom jag ihåg, som reklamfilmsmodell. Men, men Dina då, jag hade ju jobbat i New York ett tag. Och jag flögs ofta ut till Los Angeles och gjorde reklamfilm i Los Angeles. Då tänkte jag, men jag flyttar till Los Angeles ett tag, och så fick jag ett val mellan två agenter, en som var lite mer prudentlig och en som var Dina. Och Dina var ju
om någon underlig anledning valde du Dina.
Ja, och Dina, hon var ju crazy liksom. Hon kunde säga till de manliga modellerna så här, dra ner byxorna så får jag se vad du har i byxan. Och glad och sådär. Så jag valde att gå med henne, och det var ju lite katastrof hela tiden liksom under den här tiden. Och tappa bort. Jag hade varit i Paris och då gjorde man ju tester och så samlade man ihop alla de här bilderna från olika tidningar i en bok och så åkte man. Hon tappade bort den första dagen, så jag hade ju ingen bok liksom. Jag hade inte hunnit kopiera den, så det var katastrof. Och det var bokningar som var katastrof ganska ofta liksom. Hon bokade mig till exempel på en Playboy-serie en gång, och jag har aldrig liksom varit i närheten att ha de kroppsformerna. Så det var ju lite roligt. Jag fick stå i ett vattenfall med baddräkt och gelébröst. Sen flyttade jag tillbaka till New York och lämnade Los Angeles. Och sen hörde jag ett rykte att Dina hade stulit sina modellers pengar och gjort skönhetsoperationer.
Jag var convicted of 13 counts of felony embezzlement. What did you do with the money? Well, I had to pay back. I don't even know that I took it. I don't know what happened. I was so loaded and people were so involved in my life and in my business. You know, in 1999, my business did $11 million. When I closed, I was broke.
Hon tjänade otroligt mycket pengar på att vara modellmamma. Och då sen stulit de här pengarna och gjort skönhetsoperationer. Och när hon var min agent så var hon jättestor och tung. Och hon kunde sitta och äta M&M's, så här godis. Så här. Mm. Och så, ja, du behöver nog gå ner 2 pund, 1 kilo mm. liksom. Mm. Och själv vägde hon väl 400 kilo. Mm. Så då bestämde jag mig i den här filmen About Dina att jag skulle åka hälsa på henne och se vad som hade hänt. Och då var hon trådsmal. Hon hade gjort massa konstiga skönhetsoperationer och blivit väldigt sjuk av det. Och suttit i fängelse för att hon hade då stulit pengar.
Men och, annars var hon sig lik.
Ja, hon skulle nog kunna tänka sig att göra några skönhetsoperationer till om hon hade pengarna. Men det är ju sorgligt tycker jag då att man hela tiden försöker att skapa det här kvinnliga idealet.
Mm. Och vems ideal är det? Det har jag tänkt jättemycket på, för det är väl ingen som tycker det är vackert. Jag menar, jag tänker att det handlar om att göra sig själv ofarlig. Jag har tänkt jättemycket på det med de här ankutseendena som de har. Alltså man ser ut som en anka, stora runda ögon, liten knappnäsa och jättestora läppar. Det är ju för att inte vara hotfull. Det är min helt egna analys av den typen av operation.
Det måste vara för att verka ofarlig. Sen så finns det väl en annan grej som är att det som vi upplever som skönhet, som kollektiv, det är det som inte är tillgängligt för de flesta. Så när det var en lyx att kunna vara vit för att man inte arbetade i solen. När det bara var liksom vår adel och så här som kunde vara bleka. Då var det ett ideal. Men sen när det var lyx att kunna åka till Kanarieöarna de första resorna och vara brunbränd på vintern, då blev det ett ideal. När vi inte hade käk, då var det ett ideal att vara lite mullig. Och sen så när vi äter ihjäl oss så är det ett ideal att se ut som en anorektiker i princip. Mm.
Men så är det, den oskyldiga madonnan är ju liksom också ett ideal. Kvinnor ska ju vara unga, oskyldiga, liksom, inte för farliga. Det är som du säger, man ska inte vara för farlig. Mm. Och det tror jag att Mary Monroe pratar med den här viskande lilla rösten som ett barn och har den här väldigt kurviga figuren. Det är ju liksom att man slår ihop madonnan med horan på något sätt. Mm. Och en ofarlig sån.
Mm.
Och sen att och det är väl det jag också vänder mig emot, att till exempel när jag jobbade då var ju männen mycket, mycket äldre. De fick ju åldras. Vi fick aldrig åldras. När vi var 25 så var vi ju gamla.
Mm.
Och det är ju väldigt tråkigt att kvinnor ska gå runt och känna sig gamla när de är 25.
Men och den här vreden, vad ligger bakom den? Sögs du in i det? Är det så att du själv åkte in i att du ville vara den här unga baben?
Absolut, jag ville tjäna pengar. Det var, jag ska inte sticka under stolen, jag fick ju jättemycket uppmärksamhet på att vara den här modellen. Och det är klart, man blir ju obsessed med det lite grann. Så man börjar ju kolla rynkor och sådär direkt. Så jag tycker det faktiskt, nu tycker jag det är ganska skönt att jag har gjort mina år framför kameran. Och jag tycker det är tråkigt de här kvinnorna som du berättar som gör så mycket saker och blir så förstörda.
Mm. För mig är det som monster. Alltså rent om det är fascinerande, för det finns en slags ålderslös, jag till och med skriver om det, för jag försökte hitta på någon typ av monster som finns i våran tid, och då tänkte jag, men de ålderslösa, de är som monster, men det som är sjukt är att man frivilligt blir ett sånt monster. Det tycker jag är fascinerande.
Ja, och om det var ni som pratade om det liksom, är man yngre bara för att man ser yngre ut?
Mm. Ja, det pratar vi om.
Det tycker jag är intressant.
Ja. Och vill man vara yngre?
Ja. Mm. Nej, men det är väl den där uppmärksamheten som då i alla fall pockade på mig liksom, och pengarna.
Mm.
Och det var ju härligt att kunna driva fria teatergrupper och bara betala för det liksom, utan att tänka så mycket på det.
Mm.
Men ja, det gör konstiga saker med en.
Mm.
Men du som har jobbat i den här modellvärlden och då försörjt dig på hur andra uppfattar dig och hur kameran uppfattar dig. Vad tänker du när du hör Åsa Lindeborg och de här andra, Ann Heberlein, prata om att de knappt tål att se sig själva på bild längre och så?
Ja, det är lite konstigt. Det är väl både och det där. Jag kan förstå det. Det är väl tråkigt att se grå och gammal ut kanske. Men det är ju en livserfarenhet. Det ska väl synas att man har levt, tycker jag.
Mm.
Och det är många av mina vänner som fastnar. De lägger ut sina gamla bilder hela tiden när de jobbade som modell. Och inte nu, liksom. Mm. Hur de ser ut nu.
Mm. Det är fascinerande. Mm. När man ser, det gör ju även manliga kollegor har jag sett, har som profilbild på sociala medier en bild från 20 år sedan.
Mm.
Jobbigt när man möter någon i verkligheten och de inte, om man nu har förändrats mycket.
Fasen, jag har ju en profilbild som är, tror jag, 10 år gammal.
Byt den.
Jag får byta den.
Ja, det får jag göra.
Om du har förändrats.
Som man, det tror jag jag har.
Som kan känna igen dig.
Ja.
Fast till mitt försvar, jag la inte upp den för att verka yngre. Den har bara legat där för att jag kanske inte är superintresserad av Facebook.
Mm.
Men jag tror man ska knyta ihop det. Så tror jag skönhet handlar om en rädsla för döden. Att man kommer ett steg närmare när man åldras.
Ja, så därför upplever man åldrandet som fulare. Jag delar inte alls det idealet. Jag har tänkt på det. Jag tycker inte alls att unga människor... Jag tycker inte att du var vackrare när du var modell än nu. Snarare tvärtom. Och jag har tänkt på var det kommer ifrån. Och då minns jag från när jag var jätteliten... En otroligt vacker kvinna som min mamma kände. Och jag kommer ihåg att jag satt i hennes knä och tittade på hennes ansikte. Och att hon hade rynkor. Jag har ingen aning om hur gammal hon var. Men hon såg extremt bra ut. Och sen en annan sån upplevelse som jag hade var när jag bodde i USA. Då min kompis Nancy, hennes mamma hade en väninna, Tanja, som var från Ryssland. Hon var gift med en officer i den israeliska armén och levde ett enormt excentriskt liv. Jag kommer ihåg när man gick in i hennes lägenhet i New York så hade hon så här hela vardagsrum, hela soffan och allting. Det var liksom nedsänkt. Det var som en sån här futuristisk, alltså det var säkert en gammal inredning men så där lite 60-tals futuristiskt. Alltså lägenheten var helt galen. Och så gick hon i sin kaftan. Hon hade såna här färggranna kaftaner och så hade hon ett jättelångt blont hår som var liksom i en skruv så här upp på huvudet. Och hon var också så här, hon var extremt vacker och hon måste ha varit i alla fall 60. Och jag kommer ihåg när man satte sig och sen, du som gillar martini, då drack vi martini och så pratade hon om hur fruktansvärt hon tyckte det var att vara mamma. För hon tyckte det var så jobbigt med när barnet växte upp och så här. Och nu var hon väldigt fäst vid sin son, vilket hon också tyckte var lika jobbigt som att det hade varit fruktansvärt att föda det här barnet. Och jag kommer ihåg när vi var hemma hos henne, då tänkte jag, herre jävlar. Alltså, nej men jag tänkte, så här kan en kvinna också se ut och vara. Och hon var ju, när vi gick på en, jag minns till och med att vi gick till en ungersk restaurang på kvällen. Och hon rökte med sådär cigarettmunstycke. Och hennes israeliska man var lite lätt, så här, lite mullig får man väl säga. Och hon sa till honom bara så här, jag har glömt mitt cigarettmunstycke. Och ur den här... officeren liksom, han hade kunnat slicka marken framför henne. Hur han sprang hem då till deras gigantiska lägenhet för att hämta det här cigarettmunstycket. Men hon var ju liksom, rummet slutade ju andas när hon klev in i rummet. Även på restaurangen oavsett ålder. Så jag tror de där kvinnorna liksom satte sånt starkt. Så en liksom 20-åring bredvid henne, alltså det går inte, hon hade en grym sexappeal också. Så där som man bara slogs av den. Så jag tror att det är nog de där minnen av de kvinnorna som har gjort att jag har aldrig liksom tyckt att en 20-åring skulle kunna vara häftigare än dem.
Sollar bollar.
Petra.
Ja.
Nu i 2 avsnitt så har vi sagt att vi ska prata om när jag gick på kurs hos en intimitetskoordinator.
Vi har till och med inspelat delar av det inslaget.
Och
ändå händer en massa annat kul.
Det händer en massa annat. Men den som lever får se när vi pratar om det.
Ja.
Idag så har vi snackat med Johanna St. Michaels som är filmregissör och fotograf och producent.
Och före detta fotomodell.
Och den här låten som spelades, det var The med We Can't Stop What's Coming. Och sen har vi hört klipp ifrån About Dina av Johanna St. Michaels. Och Hälsningar och kramar Bernard av Johanna St. Michaels.
Övrig musik, Björn Knutsson som vanligt. Och Stolla bollar görs av Björn, Karin Blixt och mig, Petra.
Stollar bollar med Karin, Petra och Björn.